här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Kjellander Björk, en podcast om vår digitala nutid och framtid. Här hoppar vi in i del 4 av 4 i vårt avsnitt om döden. I den här delen pratar vi framtid och så kommer vi dribbla en hel del kring de bärande frågorna i avsnittet. Nu kör vi! Men vi lever ju länge. Så, det var slut på idag.
Imorgon. Bing. Jag fick ett tips från en av mina då, Twitterföljare. Och han heter Valdemar Ingdahl. Och för jag ställde en fråga där. Vilket perspektiv av liksom döden plus digital får man liksom, får vi inte missa när vi gör avsnittet. Och han tipsade då om kryoniken. Det här med att lägga döden på is. Nu är vi lite inne på liksom ditt område som du pratade om i början där, Mats. Och kryonik är då ett alternativ till liksom klassisk jordfästning. Ta på sig träfracken. Eller kremering, där människan liksom förvaras liksom, så intakt som tekniken tillåter då, i förhoppningen att liksom, en framtida teknologi ska kunna reparera de här skadorna och att de ska kunna återställa till liksom, full hälsa. Det finns Svenska Kryonikföreningen som hjälper oss i Sverige om man vill då kryobevaras som ett alternativ till att liksom jordfästas eller kremeras. Och det finns, vetenskapen har ju liksom inte bevisat att det här fungerar. Jag kollade runt lite mer och försökte se att det fanns något case med någon gris. Men alla andra sidor som jag liksom kollar på säger att kryonik vetenskapligt är inte bevisat än. Ingen människa har någonsin liksom kommit levande ur en kryo
kammare.
Men liksom chanserna till ett framtida liv finns ju kanske där. Det finns ett
större än vid kremering.
Ja, det var lite så här ett hopp om man pratar religion och vad religion ger hopp om ett liksom ett fortsatt liv eller att själen vandrar vidare. Här kommer liksom vetenskapen med hopp om ett fortsatt liv. Det är liksom hoppet kändes lite kul tycker jag. Jag hittade också då till, och då även den här Svenska kryonikföreningen hänvisade till Cryonic Institute. De hade ett litet intressant resonemang där. Det var någon som kallade det för att han sa någonting liknande, att det är en ambulansfärd som du gör nu till liksom ett framtida sjukhus där tekniken en dag finns. Jag älskar ju metaforer.
Ja,
det här var nästan så här, liksom kronisk poesi.
Oh my god. Ja,
ja, men det är ju fantastiskt. Det här är liksom det, Ranelid Ghost Tech.
Ja, men det är ju ett spännande fält. Det här har ju funnits som en, tycker jag, som en, precis som du säger, en hoppfull teknologi för att kunna liksom pausa där och så sen liksom fortsätter man på play när teknologin finns.
Ja, så alltså en modern religion nästan.
Ja, och jag tycker väl att den kanske har element från religion då, liksom, men framförallt med fokus på hopp. Det som är lite trubbligt kring vetenskapet, så långt som jag har förstått, det är att vi har ju inte kunnat definiera vad liv är. Vi kan ju inte...
Hur tänker du då?
Vi vet ju inte varför kött är animerat i en ögonblicket och inte andra. och när det har slutat animerats med den här egenskapen liv, så kan vi inte slå på liv igen. Det är det som är så, det är det som är svårt. Mm. Och så finns det några tidsfaktorer, så du kan ju och som sagt, jag är på att vandra på hal is här kunskapsmässigt, men en sån faktor som nedmonteringen av liksom kroppen börjar ju sekunden som liv slutar existera i den, och när du då ska dra igång liv igen med olika metoder för att starta hjärtat, som i sin tur då ska fortsätta hjärnans inspelning och uppspelning av medvetande, så betyder ju tid och kyla, eller liksom inte tid egentligen, utan hur processen om kroppens nedmontering får inte ha gått för långt, för då får du inte, då kan du inte liv återuppstå i den. Så även om vetenskapen har kommit framåt att kunna få tillbaks liv in i någon som varit kliniskt död, så är den, det är så ett enormt kunskapsområde, det är så mycket kunskap som saknas kring vad liv är. Man vet bara att man kan få den där gnistan att komma igång igen under vissa förhållanden, men man vet fortfarande inte exakt vad liv är, eftersom man inte vet exakt vad medvetande är. Mängden böcker som skrivs på området korrelerar med mängden kunskap som vi inte är överens om man säger så. Så därför är det ju svårt fält.
Men spelar man då tillbaks historiskt där och tänker, nu är vi 100 generationer tillbaka i liksom på romartiden, och man langar konceptet av liksom en hjärtstartare, att ta någon tillbaks till livet efter att hjärtat har slutat slå.
Då hade man haft samma bryderier som jag hade nu egentligen. Det är omöjligt, det går inte liksom så här.
Det åker bara ambulans väldigt långt.
Ja, så det som det du har rätt i då, det är att vi extra... Det du har rätt i det är att det kan vara så att vi behöver bara extrapolera, förlänga våra framsteg tills vi har upptäckt vad det här är. Mm. Men... det som är att antiken hade inte en hjärtstartare kunnat... Jo, antiken kanske, för där var de inte... Där var de rätt sekulariserade, eller det var fokus på kunskap. Men under medeltiden hade det aldrig kunnat uppstått. För det ramverket av livs... av förståelse för hur universum opererar kunde inte ta fram en hjärtstartare. Förstår du vad jag menar då? Mm. För att det skulle Gud vara inblandad i hjärtstartaren. Det kan vara så att vårt universum som vi opererar inom, vårt tankeparadigm, kan inte ta fram en kryostartare. Nej, för vi förstår inte vad liv är.
Precis.
Och om vi ställer oss frågan, du vet att om du ställer dig frågan på medeltiden om universum kunde existera utan Gud, då dog du. Då dödar de det. Om du ställer frågan i seriösa vetenskapliga sammanhang nu om det existerar ett nätverk med information för medvetande som är slocknade, då får du inte vara med. För det är löjligt att prata om spöken. Mm. Typ. Mm. För så det finns ju ett tankeparadigm som bromsar potentiella framsteg för att det anses vara socialt fjantigt mellan apor med hög prestige. Mm. Typ så.
Eller bara oetiskt.
Ja, eller oetiskt. Så det finns ju sådana saker som bromsar vetenskap och vad man väljer att investera i och även transhumanism och sådana här kryoidéer är ju inte heller höga anslag. Nej. Det är inte cool, creddy vetenskap. Den är ju liksom så här, den tarvar ju på liksom...
Men det händer ju spännande. Jag såg ett annat alternativ här där man istället för då, alltså kremering. För det är ju dåligt för liksom, det är dåligt för klimatet och det skapar ju massa liksom koldioxid
och bränna
säger ju bara. Ja. Och det här, då finns det ju liksom upplösning som löser upp. Om det är liksom vad kallar man det? Du skickar din kropp till forskningen.
Ja.
Du donerar din kropp till forskningen. Så kan
skulle du kunna göra det?
Ja, som ett alternativ. Mm. Jag menar, du, det verkar ju, utifrån att jag bara googlar runt här, som en renare process.
Mm.
Där eventuella liksom, stift i knän eller liksom, pacemakers eller liksom,
ja, för det blir ju ett
försvinner.
Problem.
För de bränns ju upp annars tillsammans med dig. Och allt. Så att här är det ju med liksom, nu tas ju inte de vidare då. De kan ju kanske återanvändas.
Det är ju om vi pausar den lite och så går vi in i framtiden igen. Här måste vi prata om transhumanism. Här har det ju sin plats. Här vill vi också faktiskt ha samtal med folk som har bättre koll på transhumanism än vad vi har. Mm. Men en alternativ framtid är ju just att vi blir transhumana, det vill säga att vi sätts ihop med alltså mekaniska och digitala förmågor, att vår hjärna är bitvis större ditt mål, eller att vi har förstärkta kognitiva förmågor, förstärkta sinnen, förlängda liv.
Åldringen tas bort, ja, dödsorsaker tas bort.
Massor med saker, så vi både hackar våra gener och förstärker med allehanda instrument vår kropp, så att vi kan förlänga livet. Det är en fullt rimlig framtid.
Kanske nära. Jag såg typ någon, om man har såna här kolfiberblad, alltså på fötterna, så de som har
amputerat
att man liksom ändå kanske närmar sig gränsen och liksom springa snabbare än någon på vanliga ben på 100 meter.
Absolut.
Och då kommer man ju, om någon som inte behöver amputera kanske ändå vill göra det här för att vinna.
Men titta hur viktigt det är för oss, hur mycket tid vi lägger på att vara vacker inför andra, eller att vara spännande inför andra rent visuellt. Det kanske kommer liksom teknologi som gör att vi bara egentligen gör kosmetiska förändringar. Ett laseröga som ser coolt ut när jag är på DJ-festivalen i Berlin. Och som cyborg, eller som romantiken, kanske blir en falang, att man jobbar med kognitiva implantat så man blir bättre att se och förstå och höra och sådana saker. Och att det är ju jättekonstigt just nu att beskriva, från att fan, det vill inte jag göra, men norm förflyttas ju.
Men är hoppet så långt från att du har en hörapparat till att du får ett implantat som gör att du kan...
Nej, det är bara en presentationsfråga. Alltså, ett snyggt, snidigt koncept från rätt person, så då opererar du in den där. Och nästa grej, det är faktiskt att fan, jag kan ju faktiskt fixa till öronen på en gång så att de passar bättre den norm som, den kosmetiska normen just nu. Och så sen, fan, det är rätt coolt ändå liksom, med lite laser i öronen också. Och så sen så förflyttas det där hela tiden. Plus att det förlänger livet. Plus att det blir tillgängligt. Så, och sen har vi dessutom ett överhängande hot, potentiellt hot, med att vi har behov av att sitta ihop med teknologi för att inte teknologin ska förslava oss då, om vi ska ta jättescenariot.
Ja, exakt.
Men det kan vara ett sätt att hantera... Våra ögon är inte lika kapabla på att ta emot information som hjärnan är. Så varför ska jag filtrera någonting som jag ska in i hjärnan via ett visuellt mycket sämre system för att hjärnan sen ska tolka, när jag kan ha ett brain-to-computer interface direkt på hjärnan? Och där forskas det ju otroligt mycket. Och det här är ju grejer som då ligger på en 10-års horisont. Så det transhumana finns ju redan här. Biohacking finns ju redan här. Den ligger definitivt i digitals tangentriktning. Så det är ju en rimlig framtid, och då kommer vi leva längre. Och i high definition, typ.
I 4K.
Ja, så vad blir det? Andreas, nu vill jag att du
pratar ju transhumanismen som liksom den stora disruptionen.
Ja, men den är ju potentiellt, ja.
Absolut. Och jag är beredd att hålla med. Det är mer vår egen tankeförflyttning av, alltså, konceptet liksom. För konceptet finns där. Och jag tycker det här liksom exemplet med liksom att liksom byta ut till de här kolfiberbladen illustrerar det liksom, för då väljer du att göra det för att bara springa jäkligt snabbt, trots att du inte behöver. Och det och liksom, vi tycker det är okej och normalt. Då blir det på något vis den nya normen.
Klart,
jag menar, ja, och det här är inte, nu kanske det är också ett extremt exempel. Jag menar, det är väldigt, det känns bara, nu hugger vi av ett ben och så gör vi någonting annat. Men jag tror att det är som alla trender, att de cirklar in på oss försiktigt.
Absolut. Titta bara på förflyttningen av norm kring kosmetiska ingrepp, framförallt för kvinnor. Det är ju en perfekt storm för att man ska ha
precis
en åsikt som man startar med kring exempelvis bröstoperationer, till att alla gör det ju, till att man planerar sin,
ja, men exakt,
operation.
Han typ sa ju det grymt, Ernest Hemingway, ja, sa, gradually, then suddenly.
Ja.
Så tror jag det kommer att vara, och så kommer det vara med transhumanismen.
Absolut.
I den då. Jag har ett bra att säga. Mm. Du får bedöma det, Mats. Jag har ett klipp som jag tänkte spela upp från, apropå, Cryonic Institute. Mm. Du ska få lyssna på det.
Solenoid valve is what controls the gas going in and out. We've got different programs for different circumstances, whether we get a person just vitrified here or in Europe, for example. We'll choose the right program, program it, start it, and it just operates on its own. It takes about 5.5 days to cool a person down to vitrification temperature, or to vitrify him, cool him down to liquid nitrogen temperature. And it's a matter of just, the program just opens and closes the valve as it needs to cool it.
And how do you monitor, for example, the rate of cooling down between a 110-pound woman and a 250-pound guy? So, because I imagine that the rate of cooling of one body would be very different to the rate of cooling to another body. Is that correct?
It will take longer for a larger person to reach the liquid nitrogen temperature, but they're going to cool fairly at the same rate. Well, I should say that we use the same program. It's just going to have to run longer is all. Mm-hmm. But we always run them for 5.5 days at least. But if the person is larger, then we'll go 6 days or 6.5 days if we have to. But we
have a way of monitoring how that process of cooling is developing.
We monitor the temperature inside of the unit. We have laptop computers that actually chart the temperature as it goes down. Mm-hmm. And once they're down to the liquid nitrogen.
Känns det, tyckte jag, we got laptop computers. Här står de alltså vid
kryokammaren
alltså. Där man liksom vitrifierar. Kan man säga så på svenska?
Ja, vi testar.
Det är människor. Och det känns ju väldigt så här makabert när man ser det, för att jag hittade den här på YouTube. Det känns som att, och vi länkar den, men det känns som att, för den är ganska lång. Mm. De gör en tour där på anläggningen. Det är ett stort hopp från att läsa om det här erbjudandet på sajten, mm, och faktiskt liksom se rent tekniskt hur det faktiskt går till. Och,
men det där är för döda människor, va?
Där är för döda, och där håller de på att liksom köra programmet för att liksom vitrifiera folk. Mm. Här står de vid tanken, mm, och de pratar, för det ligger då 6 människor i varje tub.
Mm.
Och det är inte som någon liksom Star Wars-film, att de är genomskinliga på något sätt, utan de här har liksom, det är vakuum i dem, man ligger med huvudet neråt, för om det skulle bli liksom någon form av liksom strömtapp, när de är batterier som skyddar det, men då är liksom huvudet det mest viktiga, det är längst ner.
Mm.
Och så finns det då plats för lite husdjur högst upp.
Vad trevligt.
Ja, så det är så ser förvaringen ut, och det är ju det som är intressant, tycker jag, att det här är ju en förvaring.
Mm.
Du är ju, rent konceptuellt tycker jag det är spännande i tanken. För här har man ju liksom frikopplat sig från att människor som har gått bort, som du liksom ska liksom kanske förvara med respekt, och det gör man ju. Men det är ändå lite, du ligger i en tank upp och ner tillsammans med 6 andra människor, och nu var det odefinierat då, med lite husdjur.
Mm.
Och det känns, alltså på något vis, jag tänker jag resonerar själv när jag ser det där. Jag var inte lika så här, det är fasansfullt.
Mm.
Det är äckligt. Det var inte, så tänkte jag inte. Utan det är mer att här åker en ambulans till ett sjukhus som ännu inte finns, i väntan på att man då förhoppningsvis, tekniken finns där att återuppliva dem.
Jag kan förstå, makabert, vad bra att du sa ordet. Det är det jag sökt hela dagen här. Jag kan förstå liksom de här dialogen som du kan ha i huvudet innan du committar till sånt här koncept, med alla liksom etiska frågeställningar som du potentiellt kan ha. Jag kan förstå vad det är som väger över, och det är ett ord som jag upptäckte och som nu har jag glömt bort, men det är ju den här, en känsla som man kan ha över saker som man inte kommer få uppleva, eller man kan ha det både framåt och bakåt, som jag kan ju bli Jag får den här frustrerande känslan över att jag inte vet hur 2030 kommer att se ut. Eller 2030 sannolikt då, men 2300. Och jag vet inte hur det var när dinosaurierna var här heller. Det är så här, och jag kommer aldrig få reda på det. Det är liksom ett äventyr som man inte kommer få uppleva. Där tappar man ju in på åtminstone att man framåt kommer kunna få uppleva det.
Absolut, och förutsatt att du fattar det här beslutet själv. Ja. Jag menar, det var någon story typ i Wired för något år tillbaks när en familj vars barn hade gått bort alldeles för tidigt valde det här alternativet för att det är det liksom bästa vi kan göra som ja, deras berättelse då, som förälder i hopp om ja,
en
eventuell framtid som inte de då jag för mig, de, för de själva skulle vill inte göra det här. Det var ett resonemang, jag kommer inte exakt ihåg hur det här var,
ja.
Men det är också det är så mycket känsligare det där för att de skickar ju barnet på en resa säger jag då, för jag tror ju att det kan. Vi vet ju inte om det kan fungera eller inte.
Det vet vi inte.
Det är det som är hoppet. Och som de själva inte kanske kliver på. Det är väldigt science fiction där.
Och vad blir det då? Vad blir det för upplevelse att vakna upp? Om du sätter det, upplevelsen för det nära barnet då, som växer upp 300 år efter föräldrarna. Vad har de för story?
Vad har hänt på min Facebook-vägg?
Ja. Nej, det där är ju ett... Ja, men det är väl ett spännande fält som förtjänar mer tid och vetenskap. Sen har jag också funderingen, vad ska vi göra av alla människor då?
Om det finns plats för 6 stycken per tank, så du tänker? Eller tänker du mer om vi lever länge? Generellt?
Ja, alltså... Och titta... Och om vi tittar på lite olika framtiden, nu kommer vi kanske ha löst massor med bra framtider där vi distribuerar resurser globalt på ett bra sätt och vi bromsar klimatpåverkan som jag tror är i allra högsta grad en av de stora questen som vi har framför oss. Då skulle min så här första plan skulle inte vara, nu går vi och tina upp fler. Kanske. Jag vet inte hur den framtiden ser ut.
Nej. Spännande. Jag ser här att det finns en EU. De heter fortfarande EU. Även om det är 2300, år 2300. Har en plan för liksom återupplivningen ska man säga, av de här vitrifierade personerna.
Och skulle du om vi ställer oss där 2300, 2400, 2500 då vi garanterat inte är homo sapiens längre. Och garanterat inte vill tappa in i liksom en bakterieflora som är vi har ju liksom hanterat, vi lever med ekosystemen och har superbra koll på all liksom hela vårt klimat. Varför skulle du vilja släppa in främmande instrument in i det här? Baserat på något gammalt kontrakt som en gammal ras som inte homo sapiens sapiens gjorde. För det är ju det mest rimliga scenariot, alltså kopplat till transhumanism och biohacking, att vi kommer ju generera nya uppsättningar gener, så vi kommer heta någonting annat. Vi kommer ju vara en annan ras i nästa sekel redan förmodligen. Och ja, det är ju en egen liten sorg att hantera den då, men så konceptet känns fattigt och kort.
Och här sitter vi idag och oroas för strömavbrott. Alltså för tankarna där, tänker jag.
Ja. Ja.
Det blir ju... För det var en fråga han ställde på Tora. Vad händer om det blir strömavbrott?
Ja.
We got batteries.
Men den känns så jävla kort i tanken. Alltså, no offense, bra jobbat med kryogrejerna, men den känns ju superkort. Den är så centrerad till vårt liv precis här och nu, så att man inte har tanke på liksom den exponentiella utvecklingen av allt kommande, bara inom det här seklet, gör ju att den där känns egal. Ja, jag vet inte.
Nej, men det är ju, det är väl det är, hopp. För alternativet, det är ju
död.
Total.
Ja. Men då är jag ju mer intresserad av det här medvetande nätverket som jag vill komma in i med dåliga API-er. Den är ju hemskt nyfiken på, ja.
Ska vi koppla till våra inledande frågor och se lite grann vad
vart vi står
den här vägen?
Ja.
Vad lämnades obesvarat?
Det som är, och då kan vi säkert svara lite bättre där också. Jag känner att vi ska se vad fan. Nej, men om man tänker så här, om vi börjar i förr då, hur såg vi på döden förr och hur skiljer sig mot nu? Det tyckte jag att vi hade en rätt fin rundown där på 10 minuter som du gjorde, där vi också tittade lite grann på statistik och sådana saker.
Yes.
Check på den. Döden idag. Ja, här har vi inte varit så mycket. Varför är det så sjukt att gilla på självmord i flera kulturer och religioner? Den hanterar vi i religionavsnittet. Jag har bra svar på det.
Mm. Cliffhanger.
Vad dör man av idag? Ja, men det checkade vi lite grann. Det är våra livsstilssjukdomar. Kardiovaskulärt, cancer. Vad händer när man dör? Har vi inte riktigt svar på.
Alltså, vi är en digitaliseringsbond.
Ja.
Vi pratade vad som händer. Det man skulle kunna säga är att rent digitalt så har man väldigt stora möjligheter att faktiskt liksom påverka och styra de efterlevandes upplevelse av dig som individ, vilket kanske gör att man tänker ett extra varv, vilka bilder kanske man postar eller vilka vem man sätter som liksom efterlevande liksom arvtagare, så heter det inte, men på Facebook eller på liksom Google eller på Snapchat. Nej, men jag tror det. Den digitala dimensionen, den har man väldigt stora liksom.
Men vi pratar inte om vad som händer exakt biologiskt
när man dör. Nej, men det är liksom existentiella frågor.
Ja,
vad händer? Det är inte vårt territorium.
Nej.
Det finns bättre poddar för det.
Vad händer när man dör? Podden exempelvis, nystartad.
Ja, exakt. Ja. Med Mats Björk.
Och Andreas Kjellander.
Ja, får vara med där. Tack. Ja.
Vad händer med ens digitala tillgångar när man dör? Det har vi väl kommit fram till att vi här är ett
fel. Kommer de digital grave robbers in.
Nej, ja, men det finns en serien ett svårigheter där.
Ja.
Ett gytter av terms of service, att man inte har tänkt på att man har digitala tillgångar. Grave robbing, digital grave robbing. Ett fält som man kan tänka på hemma innan, och ett fält att innovera på.
Verkligen.
Etiskt.
Prata om.
Döden imorgon då, hur förflyttas norm kring döden? Här har vi börjat gyttrat kring kryo, kan man säga.
Ja, men jag tänker där också att döden blir allt mer närvarande i våra liksom kommunikationskanaler och på internet.
Ja,
trots att vi tycker att det kan vara lite märkligt eller obehagligt, så blir det, kommer det här, volymen kommer bara skruvas upp.
Mm. Och det är ju en väldigt naturlig. Jag tycker faktiskt att du behandlar ju livet bättre. Nu landar jag in i någon snabb reflektion här. Upplevelsen och värdesättningen som du gör av livet och dess ögonblick och de upplevelser du har blir ju högre om du kan göra upp med döden på ett bra sätt. Ett exempel kan ju vara att vi har diskuterat hemma om att vi skulle vara så jävligt glada om vi får vara med på den sista tredjedelen och liksom se det faktiskt som en bonus, och att vi inte räknar med det. Eller inte räknar med att bli 70. För då blir ju värdet av det liksom över förväntan. Mm. Är du med?
Ja, men exakt.
Och den tror jag kanske, det tror jag kan vara ett bra mindset för att inte känna bara depression när du känner att kroppen monteras ner, när liksom livet går in i sin höst och känner att du faktiskt förväntade dig mer. För det är bara en inställningsfråga. Upplevelsen bygger ju på att du filtrerar genom din egen inställning. Där tror jag faktiskt att högre närvaro av död som figurerar runt oss i våra digitala verktygplattformar kan hjälpa oss.
Mm.
Inte att du ska se ett makabert klipp på någon som dör varje dag, utan att du förstår att det är en väldigt naturlig del att börja planera för att uppskatta här och nu ett bättre liksom sådär. På det där sättet som någon som har suttit i dödens väntrum och kunna hoppa ur faktiskt ofta uppskatta livet bättre efteråt. Det är ju någonting som digital kan göra och digitaliseringen kan göra, förändra vår syn på döden från det här lite skyddade nu tänker vi inte på döden situation.
Ja, men verkligen. Jag nickar instämmande.
Ja, du säger, vilket är bra på podd då, för då hör man ju.
Nej, men det är otroligt bra beskrivning.
Mm. Men typ något sånt, va? Mm,
verkligen.
Hur ska vår syn på döden gå ihop med den digitala utvecklingen? De här nästan liknande frågor det här. Ja, men det här, vi ska ta hand om det här fältet med samma kärlek som vi gör med andra livsögonblick, såklart.
Mm. Offboardingen.
Mm. Ja.
Vi som gillar tjänstedesign.
Ja.
Om någon jobbar med tjänstedesign. Ja.
Ja, men den är, det är sant.
Dela lite metoder för det här.
Hur gör man liksom bra offboarding?
Mm. Mm.
Kommer vi värdera andra individers död lika mycket som människor? Det har vi inte rört vid. Det var min veganlinje.
Vänta, säg den här igen.
Kommer vi värdera andra individer? Mm. Alla som har liv är ju en individ lika mycket som vi...
Var det hamstern som var med?
Ja, hamstern. Ja. Mm. En vegan värderar ju rent etiskt alla individer lika mycket.
Mm.
Kommer vi ha vår empati för djur som vi tycker söta är hög generellt? Kommer det att öka i takt med att vi har högre bekvämlighet och lever bättre liv och liksom... Mm. Jag vet inte.
Ja, men det kan man ju, medan man lyssnar då, kolla Google Trends.
Mm.
Är det liksom, vilka nyckelord ska vi söka på här? Vegetarian.
Mm. Vegan.
Vegan.
Mm.
Ja, det ser vi intresset liksom.
Framförallt i...
Trenda det här.
Ja,
framförallt. Jag tror alltså, det skulle jag gissa, skulle jag säga ja.
Ja.
Så är det.
Det var det jag ville.
Jag känner själv min egen liksom medvetenhet kring de här frågorna.
Det är liksom tydligt högre.
Ja, otroligt. Yes.
Digital sorg, finns det? Vad menar vi med det?
Vad är digital sorg? Skulle man kanske säga innan man säger om det finns.
Aha. Jag vet inte vad det är. Jag bara skrev det.
Nej, men digital sorg, alltså att det är någon form av, ska jag säga... alltså, vad ska jag säga, meningsfullhet som kan uppstå i digitala kanaler. Alltså sorg är ju inte digitalt. Det är ju ens innan vi är transhumana är liksom sorg någonting som är väldigt liksom individuell, skulle jag säga. Och det skulle då vara hur vi väljer att bearbeta den sorgen, som då skulle vara liksom...
Det är ju snarare verktygen kan hjälpa en att hantera sorg.
Ja, men exakt.
Ja.
Dela berättelser, liksom söka medlidande och tröst genom digitala kanaler.
Mm.
Det är då digital sorg.
Ja, om det är det så om finns det ju.
Ja, ja. Exakt, det finns redan.
Mm.
Yes.
För det var egentligen...
Det är så vi gör.
Ja.
Det är naturligt mänskligt beteende eftersom de här kanalerna är våra liv.
Jag
rätt väldigt.
Jo, nej, men
en stor del av våra liv.
Ja, ja. Det är bara
precis.
Vad betyder digitaliseringen för de som kommer sörja oss när vi är borta? Det är ju det här området, det var det vi sa. Det där var liksom mer rubriken.
Och jag tycker det där klippet som det är liksom
följdfråga
lite om mig.
Är datan vi lämnar efter oss vårt största arv?
Kanske inte vårt... Ja, alltså beroende på hur du liksom definierar största. Alltså rent liksom monetärt. Ja, absolut. Om våra liksom tillgångar lever i digitala kanaler och ligger liksom kryptoplånböcker här och var och skvalpar, så ja. Men den stora frågan är väl om det är vårt största arv rent... om ett arv... alltså arv pratar vi ganska liksom... tillgångar. Det är väldigt, alltså det känns som att det är väldigt ihopkopplat med liksom tillgångar.
Ja.
Men arv, om arv är någonting liksom emotionellt, att det är någonting, så är det definitivt det. Det är här vår story lever och det är här det finns kvar.
På något sätt. Mycket bra.
Så att jag skulle säga att, och på så vis så förändras ju syn på liksom arv generellt, alltså konceptet arv, vad är det?
Jag håller med.
Vad är ens fysiska tillgångar? Mm. Tänker jag. Det är oviktigt i sammanhanget av liksom, men ett liv.
Här, det är därför jag ställer mig ogillande till Silicon Valley-kulturen ska ta det här området. Det tjänar mer värdighet. För att...
Därför death tech känns lite...
Jo.
Det finns en bismak på det.
Ja, det gör det. Men det finns också en om man kan, för det är en process det där att de stökar runt med liksom att testa och investera i massor av olika saker och så ser man vad som tar, och den känns liksom lite, det är den processen jag inte gillar då. Men vad är det om den processen leder fram till att man kan skapa värdighet och etiskt schyssta grejer, då kan ju den data som vi lämnar efter oss vara en jättefin komponent i att bygga mina barnbarn och barnbarns barns stolthet för sitt eget arv och sin bakgrund, att bygga dem som personer genom att min story och deras mormors story finns så väl bevarad.
Ja, men verkligen, alltså, liksom, vi sitter nu och liksom alla vi sitter och skriver vår egen självbiografi liksom. Mm.
Ja, det är bra. Det är bra uttryckt. Och att den då finns bra. Så den här, den förtjänar liksom, den förtjänar mer utrymme att tänka på den här, hur det är, vilket arv man ska lämna efter sig. För vi har alla chansen att lämna riktigt fina arv. Då pratar jag ju liksom inte det monetära, utan berättelsen om vem man är. På ett bra sätt. På ett värdigt sätt. Mm. Den stora frågan, är döden slutgiltig eller är den valbar? Nej, men det är ju här vi är nu då i framtiden när vi testar frågorna. Vi kommer ju till ett scenario där den är valbar, pretty much. Kanske inom vårt sekel. Den får ju stora konsekvenser för hur vi värdesätter olika saker, hur vi tolkar vad liv är. Och en grej som jag funderar på mycket, det jag gillar ju, filosofer mognar och blir bra vid sent i livet. Då har de destillerat ner liksom yviga samtal och tankar som de har haft under 40, 50, 60 år. Så vad händer när de blir 150? Hur magiskt kommer de vara? Vad kommer att vara? Saker sker ju i generationer. Alltså när någon då kan få leva längre och verka längre. Hur kommer vi kunna ta modigare, bättre, starkare, mer bevarande beslut? Vi har problem att prata om mer än 3 månader nu. Kan vi prata om saker på 50 års horisont för att det är individer som kan hålla, som kan leda längre för att vi lever längre? Mm. Det kan få jättestora konsekvenser för hur vi bygger upp världen.
Ja, verkligen. Typ. Det är
väldigt positivt.
Otroligt fascinerande. Ja. Jag har inte ens tänkt tanken.
Nej, men liksom så vad händer med vår uppfattning av värde och liksom, vad händer med allt då när vi dubblar livslängden? Det är ju
så kallade late bloomers.
Ja, man kan ju liksom...
helt rätt i det. Alltså de där tankarna är de här som verkligen får liksom driva de här liksom frågorna.
Hade vi startat med en sån tanke så hade vi inte producerat något bra svar.
Nej.
Men vi kanske kan skänka den tanken vidare. Vad händer? För det här är ett realistiskt scenario. Mm. Att vi blir mycket gamla och verksamma länge.
Och det är inte bara den goda sidan. Du pratar ju också om de mer otäcka individerna som...
Alla,
såklart.
Det är ett reglage som går över hela spannet av pendeln av mellan snäll och arg.
För vad leder det till? Mm. Apropå polarisering. Mm. Eller?
Och vad som kan hända, det är ju om den här teknologin eller den här möjligheten att bli gammal, kanske kommer de som är mer belevade, om den inte demokratiseras, då innebär det att de som redan har ackumulerat stor tillgång kommer kunna fortsätta förlänga den. Det är liksom, då bygger vi en ny aristokrati igen. För det verkar vara vår gång. Liksom, det är så, that's how we roll, man. Det verkar vara inbyggt i vårt, liksom, system, vårt operativsystem.
Ja, men absolut.
Mm. Ja, så den har vi väl in, den kommer vi inte svara på, men vi passar den vidare, kommer svar. Om ni hängde med på den.
Nej, men det är ja. Jag känner själv, man måste smälta lite av de här grejerna för att man
ska. Du har 3 minuter på dig att vara krispig och kärnfull tillbaka.
I den frågan är jag inte det.
Vad har digital för roll att spela när man sitter i dödens väntrum av olika anledningar?
demensvården som vi pratade om, där spelar den en roll idag. Ja. Den kan spela ännu mer roll. Den kan skänka människor värdiga avslut.
Mm. Och den, alltså man har inte alltid kontrollen i liksom den sista tiden, tänker jag heller, i livet. Så det jag skulle vilja svara på frågan, att den har liksom en individuell roll att spela, beroende på hur man väljer att liksom använda de liksom digitala tjänster eller plattformar eller verktyg som finns. Och jag tycker nog att det ska vara liksom individuellt i hur den ska spela. Sen om fler individer rent liksom kollektivt bestämmer att ja, det här är bra grejer, det här ska vi liksom använda, så tycker jag att den ska vara individuell. Så att du inte liksom har ett, här har du ett superhippt, trendigt hospice som faktiskt som har valt att så här gäller det.
Mm.
Och det här händer och sker. Så tycker jag ändå att det ska vara liksom så här respektfullt för liksom individens önskan.
Mm. Men ett sätt att säkerställa den där respektfullheten och värdigheten, det är ju att du kan skapa en agent som tar beslut åt dig i den riktning som du vill. Och den var ju en god man igår, men den är ju digital, det är en bot imorgon.
Mm.
Så bot-varianten av Andreas Kjellander kommer ju att designa ditt avslut åt dig när du inte är redo att göra det.
Ja, men
den är ju fullt rimlig, den ligger absolut inom framtiden.
Mm.
Så du har en deathbot.
Ja, ett AI som, eller ett AI-mjukvara som väger samman
ditt avslut.
Precis.
Men kan hjälpa till att ta beslut på...
Och det där det blir lite... Där kommer hoppet.
Mm.
Men det hoppet gör vi redan idag.
Mm.
Vi låter tekniken liksom fatta beslut åt oss.
Mm.
Den liksom... Eller vilka saker jag ska kika på Netflix till. Liksom, vilka kläder jag borde vara intresserad av till. När... Vilken veckodag som du borde vara bäst att säga hej då. Liksom.
Mm.
Och hur.
Mm. Sen det blir ju så här, ett testamente dikterar ju, ska ju exekveras. Den kan ju följa, liksom, du kan ju ha ett för, så här vill jag att min slutvård ska vara om jag blir okapabel. Det kan ju också vara en del av ett testamente. Men det är ju den som jag då tänker mig att den blir ju inte en skriven instruktion, utan det blir ju en beslutsfattare som tar beslut i din linje.
Mm.
Beroende på vilket scenario som dyker upp då.
Mm.
Är du med på?
Ja, jag är med på det.
Det tror jag ju definitivt att vi kommer ha sådana.
Och någonstans bredvid det här AI så har man ju en familj som också vill vara med och tycka.
Ja.
Som kanske ska fatta beslut som AI inte... Jag menar, för någonstans, det är det överlämnandet som sker också.
Mm.
Från att någon går vidare från det här livet, så kommer ju en familj som ska fatta beslut som faktiskt också är bäst för dem.
Mm.
Alltså, och så kanske det ska vara. Det kanske inte ska vara Mats vilja igenom. Det ska vara en rock'n'roll-begravning.
36 svärdslukare
liksom,
som steppar på kistan.
Nej, men så att det där måste vi tänka lite mer kring innan man kan hitta någon slags... Kör en startup, Mats.
Hantera det.
Paketera och pitcha. Ja.
När det är peak död, det vill säga alltså scenariot då, att när är det bäst att dö? För att du allt efter den här punkten kommer liksom göra att dödsupplevelsen blir sämre. Scenariot att du sitter där 100 år gammal, alla har dött. Du är faktiskt bara deprimerad och känner liksom ingen värde.
Mm.
Här har vi också en tjänst, så här. Du bör där den här veckan plingade till liksom.
Precis, pling.
Ja, satan. Den har vi ju inte riktigt svara på då, men
jag skulle stänga av notiserna på den där.
Ja.
Men när är peak död? Det är väl individuellt också.
Mm.
Är det inte det?
Den är på tal om det makaber fråga, så är det en
svår fråga. Men vad skulle du svara på den?
Nej, jag kan inte. Jag ställde bara frågan, ja.
När är peak död?
Jag tänker mig bara att det ska vara ett svårt...
Om man, det är så svårt, alltså jag skulle säga...
Det är ju högst individuellt, det är ju standardsvaret. Liksom.
Om mina barn liksom, Går Gud, vad hemskt tanke.
Går du ens att bestämma peakdöd?
Nej, men då är det, då känner jag också. Hejdå, nej, vad hemskt. Det var tragiskt.
Ja.
Kan du, ställer vi ingen lättsam fråga?
Nej, men jag ska ta ett annat
vad
perspektiv.
Vad var den där med
hamstern? Ja, den har vi redan tagit.
Ja, fan.
Ska vi ta den igen? Nej, det kommer fler. En grej som jag sprang på när jag testade att vara vegan av någon anledning, det var ett kul sätt att få vältras i en kultur och liksom ett kunskapsområde från det ena till det andra. Det var liksom hur den buddhistiska läran och liksom lidande och att sätta värde på liv och sådana saker som då figurerar som någon form av hang-ons till det här området. Och då ramlade jag in i en diskussion som fördes om antinatalism. Det är alltså att ett mål ska vara att man ska minimera mängden lidande i världen, som är en jättefin tanke. Och en anledning till att man blir vegan är att man inte vill att djur ska lida. Man ska vill påverka så mycket lidande, eller så lite lidande som möjligt. Men tar man extremen av den, då kan man vara en antinatalist, och då är man alltså någon som det bästa som kan hända är att inte födas, för att leva, det är ett garanterat, det är det enda garanti du har, det är att du kommer lida. Du vet inte om du kommer få kärlek, men lidande kommer vara definitivt, för du kommer att dö. Så det bästa är att inte födas. Mm. Liksom också, då är ju peak död före du föds. Mm. Egentligen med en antinatalists glasögon.
Mm.
Jag tänkte jag skulle göra det för att lätta upp.
Ja, men exakt.
Peak döden då.
Bra stämning.
Ja.
Nej, men så är det, och så ska det väl få vara. Alltså, peak död är liksom, och det är väl det fina med internet gör, att den kan vara så liksom, det kan ändå vara liksom att vi får vara liksom individer, att vi får hitta liksom likasinnade, och att vi får
vår egen väg,
ja, att oavsett hemskt nog en sekt väljer liksom att gå vidare tillsammans. Ja, de gjorde det valet. Det hade inte jag gjort. Men ja.
Det sista flippade frågeställningen då. Är medvetandet separerat från kropp? Och om det är det, vad händer med medvetandet då när kroppen dör? Existerar ett nätverk av information för släkta medvetanden? Lagras de i en molnlösning? Men vi har bara dåliga API-er. Finns det spöken, Andreas?
Som en... Nu svarar jag som en CD på en kommunikationsbyrå som besitter sån enorm kunskap kring det här.
Ja.
Medvetandet och kroppen är ett och samma.
Mm. Det är det ju väldigt många som tycker.
Det skulle jag säga är den gängse bilden inom i kommunikationsbranschen.
Mm. Bland creative directors i kommunikationsbranschen, för att vara specifik.
Exakt.
Det som är de andra tankeskolorna är ju att kroppen skulle kunna vara en mottagare för medvetande, att den sänds till en, och beroende på mottagarförmåga så får man mer eller mindre liksom upplösning på medvetande. Den passar in i flera olika tankeskolor. Daniel Dennett, en filosof som jag ska inte langa massa namn, men en filosof som jag prenumererar på hans idéer. Han är ateistisk filosof som säger att medvetande uppstår i ordningar beroende på liksom komplexitet, säger han. Jag vet inte om det hjälper en att tänka om man säger så, men ett exempel kan vara att en låg nivå av medvetande kan existera i en cell, medan summan av alla celler blir ett högre nivå av medvetande.
Ju mer du bygger på, desto blir det en ny nivå av medvetande.
Ja, så han är ju inte ofrämmande för att det kan att vi då kollektivt kan vara ingå i ett större medvetande.
Mm.
Men som en egen liten cell så kanske man inte.
Ja, just det.
Då förstår man inte att man ingår i en ordning.
Nej.
Och det är omöjligt inom den konstruktionen att förstå vad den ordningen är, och därmed är frågan död.
Just det.
Alltså, vi kan inte ens förnimma vilken ordning som skulle vara ovanför oss. Men det skulle kunna vara att allting som produceras i... Ja, det vet fan vet jag. I universum är ett kollektivt medvetande.
Ja, men exakt. Ja. Konceptet medvetande är inte den skola vi är skolade i.
Nej, jag tror att det inte är någon i det. Alltså, det är ju direkt bara syntaxerror i huvudet så fort man börjar tänka på det här. Men då fick jag ingen svar på spöken den här gången från dig.
Om det finns spöken.
Mm. Men det var ju det egentligen, fast jag använde andra ord där. Blir du ett spöke när du dör, Andreas?
Vi alla blir
digitala spöken.
Digitala spöken.
Ja, det har vi ju kommit fram till. Finns det någonting som vi har missat garanterat? Men nu, jag känner att vi gick igenom frågorna nu. Vi spenderade lite grann på imorgon. Imorgon fanns ju också ganska mycket med i Death Tech. Det är ju summan av Death Tech som kommer att bli vad döden blir för oss imorgon. Det jag känner att en stor fråga, det är ju det är den som det är att bevara kroppen och starta om den. Den andra det är att förlänga livet med olika metoder. Transhumanism och biohacking och genmanipulering är en väg och det kommer få stora konsekvenser för samhället. Den tredje det är ju upplevandet av dig när du är död. Kan en digital agent som verkar vara dig göra att jag kan få ha min kompis Andreas Kjellander kvar när du har dött? Det är det fältet som jag känner att vi inte riktigt har pratat om runt imorgon. Men det hänger ihop med Death Tech-scenen och att jag ska kunna chatta med det. Är du med?
Exakt.
Så den är lite så här, vi har tagit i den lite.
Precis. Men som i mycket annat så ligger ju konceptet liksom döden i händerna på techbolagen.
Ja.
Och då får vi fråga oss liksom, ska det vara så?
Är det så vi ska göra?
Vad är det absolut bästa? Eller vad är, ska jag säga så här, vad är om man tänker sorgarbetet efter någon som har gått bort då, vad är ska vi minska sorgen? Det tycker jag att det finns ändå liksom bild att det behöver man nog liksom bli dämpad. Vi pratar inte medicin, absolut inte så.
Nej,
jag tänker, vad är bäst för liksom homo sapiens i sorgearbetet? Och om det innebär att vi ska liksom konstruera internet så att det liksom långsamt glömmer, eller om vi liksom ska ha det individuellt att det är upp liksom up for grabs, det kan du konfigurera i din liksom mobil, fast med då rekommendationer att liksom det kanske är den vägen som är bäst. Men jag tror att det kanske inte är techbolagen som landar jag i liksom, du sa det tidigare, det är inte där det ska liksom ske. Utan
men det som händer här, det är att innovationslustan fumlar ju med ett koncept som vi har löst ganska bra med evolutionen innan. Och det är att att individer och saker glöms liksom i sinom tid på ett bra sätt, det löser sig, och det fumlar vi med nu, dels för att hjälpa anhöriga, men det kan ju också, vi kanske också skapa ett monster i liksom i kölvattnet av den grejen då.
Ja, men verkligen.
Typ något sånt.
Ja, men som faktiskt förvärrar.
Ja. Som gör att vi får fel mental modell kring döden. Eller fel, jag vet inte. Så länge vi kommer dö så måste vi hantera den.
Ja, men exakt. Det här man skulle vilja liksom samla en präst och en liksom en ingenjör på Google. Och vilka fler vill du ha i den här gruppen?
I det självstyrande teamet.
Precis.
Det är bara det är
en filosof.
En filosof kan ju vara någon konstnär. Liksom
någon säger då, nu pratar vi i grupper. De här är ju liksom representanter för många andra. Någon som har liksom undkommit döden. Och någon som har förlorat någon.
De kan sätta sig. Och så
och Mats Björk.
Och så ett stort gäng som är sjukt bra på javascript ramverk.
Ja, och Java, det är stor kompetensbrist för dem.
Du, känner vi att vi är igenom det här?
Ja, vilket tungt. Men
det var en liten bergdala.
Och kanske lite väl filosofiskt för oss.
Ja.
Även om vi gillar de frågeställningarna. Ja. Så, men kul säsongstart.
Du, hur långt tror du vi har pratat?
2 timmar.
Det är närmast 2,5.
Oj.
Grattis, ni som har lyssnat. Om ni har hängt med oss så här långt, stort tack. Det här är sannolikt 4 eller 5 delar. Och kom, skjut gärna frågor. Alltså, så målet utöver vår egna personliga utveckling är ju faktiskt att generera bra samtal kring saker som vi tycker är viktiga att tänka på. Så interaktion är vi glad på. Är det någonting som vi har missat, ta upp det. Likea i de kanaler som vi liksom figurerar i om ni tyckte att det var bra. Som sagt, interagera med oss och hjälp oss gärna att svara på de frågor som vi inte fick ordning på här i avsnittet. Mm. Någonting sånt, va, Andreas?
Mm. Och tack till Gustav Grefberg för...
Tack till...
Vi får låna musik.
Tack till Gullers grupp för att de hanterar dig. Tack till Sato för att de hanterar mig. Tack till Great Space för att vi ofta får vara där och spela in, även om vi är på med Satos kontor just nu. Och tack till alla er som lyssnar och liksom hänger med oss. Sjukt kul är det. Nu kör vi säsong 4, Andreas.
Fortsätt leva.
Ja. Hey. Bra, bra, tack. Hej.